Som ämne för vår bibeltimme ikväll så återvänder vi till Hebreerbrevet. Det är kapitel 3 och den 7:e versen. Och jag har faktiskt angett ett ämne eller en rubrik för det här bibelstudiet som är oerhört viktigt och som är väldigt grundläggande i hela förkunnelsen av evangeliet. Och det är trons vila. Men vi ska börja med att läsa Hebreerbrevet 3 och vi ska faktiskt läsa hela vägen från vers 7 till vers 19. Därför säger den helige ande, idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret, som på prövningens dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig fast de sett mina gärningar i 40 år. Därför var jag vred på det släktet och jag sa det, de är ständigt vilsna i sina hjärtan, de känner inte mina vägar. Så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet. Det heter, idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret. Vilka var det då som hörde men ändå gjorde uppror? Var det inte alla de som Mose förde ut ur Egypten? Och vilka var han vred på i 40 år? Var det inte på de som syndade och blev liggande som lik i öknen? Och vilka gällde hans ed att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte de som vägrade lyda? Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in. Så lyder Herrens ord. Och vi är oändligt tacksamma för det och ber om att han ska lägga sin dyrbara välsignelse till det på allas våra hjärtan just i denna stund. Amen. Ja, vår portion börjar. Därför säger den helige ande. Mycket intressant. Det här är ett av många bibelord som talar om skrifternas inspiration. Salmen som citeras är skriven av någon av Gamla testamentets författare, möjligen David. Men ytterst sett så säger Bibeln om sig själv att den gamla testamentliga salmen är ett uttalande av Gud själv, den helige ande. Alltså, därför säger den helige ande. Och så kommer ett citat ur Gamla testamentet. Och det vi kan dra av slutsatsen är alltså, Gamla testamentet är uttalat av den helige ande. I andra Timoteus brev 3:16 så kan vi läsa de välkända orden återigen. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Så fortsätter vår text med en del som handlar om upproret och förhärdelsen. Från vers 7 till vers 9 och sedan så återkommer temat i vers 15 till vers 17. Och här tas ett mycket viktigt andligt ämne upp, nämligen förhärdelse. Förhärdelse. Resultatet av en total förhärdelse är det som Bibeln kallar för förstockelse. Förlåt. Det innebär att synden, oviljan att tro och otron tar ett ännu fastare grepp om människans hjärta när hon hör budskapet från Gud. Resultatet blir en dom från Gud där han utlämnar människor åt sig själva, åt sin fallna natur och så att säga tillåter dem att löpa linan ut så att säga. Detta beskrivs inte som en aktiv handling av Gud, utan en passiv. Han avlägsnar successivt sin nåd över en människa som vägrar lyssna och omvända sig. och låter henne få mer och mer som hon vill. Hon får bli av med Gud. Och till slut är hon bortom all räddning. Och det är det Bibeln kallar för förhärdelse. Händelsen som författaren hänvisar till hittar vi i Andra Mosebok 17:2. Där folket klagar och ifrågasätter Guds existens, eller åtminstone hans närvaro bland folket. De tror nämligen inte att han kan förse dem med vatten, fastän han är den som har fört dem ut ur Egypten. Och i vers 10 läser vi: därför var jag vred på det släktet och jag sa det, de är ständigt vilsna i sina hjärtan, de känner inte mina vägar. Lägg märke till att Gud inte hänvisar till särskilda ord, handlingar, laster eller olater när han uppenbarar sin vrede över synden. Problemet är inte bara att de missar målet i handling, utan att de går vilse i sina hjärtan. Lägg märke till uttrycket, de är ständigt vilsna i sina hjärtan. Där sitter synden. Hjärtat representerar bland annat de val som vi står moraliskt ansvariga för. I psalm 84:6 så står det så underbart: saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. Och i första Samuels bok 16:7 kan vi läsa: men Herren sa det till Samuel, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och sen finns det två starka nytestamentliga citat också som passar bra här. Andra Korintierbrevet 5:12. Då har ni något att svara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. Och sist men inte minst Matteus 15:18. Jesus själv säger: men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte en människa oren. Alltså, de går vilse i sina hjärtan. Så kommer konsekvensen, vers 11. Så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. I gammaltestamentlig kontext är vilan Kanans land, det vill säga Israel, som för israeliterna skulle bli viloplatsen undan nomadlivets strävsamma strapatser och prövningar. Bibeln låter oss gång på gång veta att det judiska dramat med Moses spetsen tjänar som ett vittnesbörd om Jesus och evangeliet. Det judiska dramat, ett vittnesbörd om Jesus och evangeliet. Och detta såg vi förra veckan. Att komma in i Guds rike av nåd är alltså den egentliga vilan som Gud har för sitt folk, illustrerat av israeliternas ankomst till det utlovade landet. Och i Hebreerbrevet 11 som vi kommer att studera längre fram så får vi det här svart på vitt. Det står så här: det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft ett tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Poängen är alltså att detta land som de lämnat och som de kunde komma tillbaka till var en förebild på ett bättre land, det himmelska. Sen kommer den här versen: bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, utan uppmuntra varandra istället. Och gamle Peter Fjellstedt, han har en kommentar till denna vers som jag tycker är väldigt bra. Det står så här: de israeliter som föll av ifrån Gud föll på grund av otro och olydnad så att de inte fick komma in i Kanans land. Detta ska vara en varning för oss så att inte vi med ett argt och otroget hjärta faller av från Kristus, som är den uppenbarade levande guden, och går miste om arvet i himlen. Kristna bör inte bara själva ta till sig den förmaningen, utan också förmana och uppmuntra varandra till tro och trofasthet mot den trofaste medlaren. Och detta bör ske varje dag. Ty hela nådens tid består av ett beständigt idag. Och så länge detta idag är ett faktum, är nådens dörr öppen för syndare. Och det som vandrar på nådens väg bör varje dag kämpa, vaka och be som om det vore livstidens sista dag. Synden är förförande, den förblindar förståndet och den förhärdar hjärtat. Något som är väldigt viktigt med det här sammanhanget som vi läser, nämligen vers 13, är att författaren säger att vi inte ska låta oss förhärdas genom syndens makt att bedra. Det här är viktig information. Synd är inte bara olika enskilda handlingar eller överträdelser. Grundläggande är synden en makt. Och detta bör vi vara mycket, mycket vaksamma och varse över. I vers 14 så står det: vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet. Och den här versen ska förstås inom ramen för den övriga undervisningen om frälsningen som ett verk av Gud. Tanken är inte att vi blir frälsta av nåd alena och sedan när som helst kan spåra ur frälsningen. Budskapet vill inte först och främst skrämma utan uppmuntra, det har vi läst tidigare. Fasthållandet är inte ett blodigt villkor som målas upp, som om man kunde göra sig oförtjänt av något man aldrig förtjänat. Utan fasthållandet är snarare ett kännetecken som ska förvaltas och utvecklas hos de troende. Den som har blivit född på nytt och har en sann tro kommer att hålla ut till slutet. Och detta kännetecknar sanna Kristi vänner. Så man skulle kunna läsa: signalementet för Kristi vänner är att de stadigt håller fast vid sin första tillförsikt. Den första tillsikten är inte insikten om att vi blir frälsta genom egen insats, utan av nåd alena. Och när vi håller fast vid den är vi sant troende och bevaras av Gud själv i tron. Har vi mer bibelord om detta? Ja, 1 Petrus 1:5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Med Guds makt. Inte genom prestationsångest, utan med Guds makt. 10:39. Men vi, alltså de troende, hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Visst är det väl fantastiskt att uttrycket Kristi vänner används här. Vi är Kristi vänner. Vilket namn! Vilken förmån! Jesus är vår Herre, vår frälsare och den som blev vår like, vår broder. Men han kallar oss också för vänner. Och D.A. Carson, han skriver något mycket intressant i sin bok om läran om Guds kärlek. Så här skriver teologen Carson från Kanada: hur underligt det än kan tyckas så beskrivs Jesus eller Gud aldrig i Bibeln som vår vän. Abraham är Guds vän. Det omvända hävdas aldrig. Naturligtvis är Jesus i en mening den bästa vän den arme syndaren någonsin haft. Men sådan är emellertid inte skriftens terminologi. Det är nästan som att Bibeln är ovillig att nedlåta sig till den typ av billig intimitet som drar ner Gud eller Jesus på vår nivå. Vi har fått det ofattbara privilegiet att inte bara bli frälsta genom Guds kärlek, utan också få se den, få information om den, få titta in i Guds tankar. Gud är kärlek och vi är Guds vänner. Tycker det var en fantastiskt fin och stark poäng. Vi lyfts upp till honom och blir hans vänner. Vers 18. Och vilka gällde hans ed att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte de som vägrade lyda? Har vi ytterligare någonting mycket, mycket intressant. Här kallas tron för lydnad. Sann tro är ett resultat av att vi blivit födda på nytt och kunnat ta emot frälsande nåd genom tron. Äkta tro har alltså vissa ingredienser som alltid följer med den och som ska förvaltas. Sann tro, resultatet av inre omvändelse, innehåller yttre omvändelse, förtröstan, tillit, lydnad och uthållighet och mycket, mycket mer. Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Ser ni att tron kallas för tro i första delen av versen och lydnad i andra delen? Tro och lydnad hänger ihop. Därför kallas också den kristna tron för trons lydnad. En tro som inte alls vill lyda Kristus kan inte verifieras. Och en sådan kristen kan heller inte verifieras. Vers 19. Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in. Resultatet av sann tro är alltid vila. Halleluja. Vila från eget verk. Vila för själen. Den tillit som tron föder bärs av Guds ande och uppehålls av Guds nåd ända till slutet. Den är av övernaturligt ursprung och född av Gud. Därför är den trons vila. Första Johannes brev 5:4. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Den enda slutsats vi kan dra av denna vers är att vår tro är född av Gud och besegrar världen. Tron är inte bara initialt, alltså från början, en vila från eget verk, alltså nåd alena, utan också fortsättningsvis en vila från eget verk och en tillitsfull förtröstan som ger mer än den tar. När tron frestas och prövas visar den sin slitstarka bärkraft och bevarar oss i Gud. Lyssna, tron, en tillitsfull förtröstan som ger mer än den tar. Uppenbarelseboken 13:7. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Så tron visar sig. Tron får därför inte förväxlas med entusiasm, själsliga eller mentala uppoffringar. Detta är oerhört avgörande. Tron får inte förväxlas med entusiasm, själsliga eller mentala uppoffringar. Engagemang och förväntan kan mycket väl vara ett uttryck för sann tro, men substansen bakom detta är alltid en förtröstansfull tilltro till Guds nåd och allmakt. Entusiasm kan vara tecken på tron, men tron är aldrig ett resultat av entusiasm. Därför kallas tron för trons vila. Slutligen, varför är otro så allvarligt i Herrens ögon så att han utlämnar människor till att tillbringa evigheten i synd och misär? Ja, för det första, Otron är ett frivilligt val att inte ha med Gud att göra. Otron kan inte tro för att den inte vill tro. Otron är inget handikapp utan ett moraliskt ställningstagande som Gud själv respekterar. Människan väljer i otron ett liv utan Gud. Hon väljer i otron liv och evighet utan Gud. Och får 100% rättvisa. Precis som hon vill. Människan väljer i otron ett liv och en evighet utan Gud. Och får 100% rättvisa. Hon får precis som hon vill. För det andra, otron är i egenskap av moraliskt medvetet ställningstagande på samma sätt som till exempel överlagt mord straffbart i lagens ögon. Alltså otron är straffbar som en kriminell handling. Otron bryter nämligen mot det första budet. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och otron bryter också mot hela lagen och alla profeterna som kan sammanfattas i det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och hela ditt förstånd samt din nästa som dig själv. Mot detta bryter otron. Så man kan säga att otron är moraliskt högförräderi mot högsta instans. Den bryter mot alla Guds bud. Både det första och det största. Det första budet, inga andra gudar jämte mig. Otron väljer att inte ha någon gud alls. Största budet, älska Gud och älska sin nästa. Otron älskar varken Gud eller sin nästa med Guds kärlek. Så därför är den inte bara ett frivilligt val, ett moraliskt ställningstagande, utan det är också högförräderi mot högsta instans och synnerligen straffbart. För det tredje, otron är därför själva ursynden ur vilken all annan synd flyter. Jesus sa i Johannes 16:9, synd, de tror inte på mig. Det är väldigt intressant. Ursynden, roten till alla synder, är trolösheten mot Gud och hans bud. För det fjärde, tron är det enda instrument som existerar genom vilket vi tar emot förlåtelse och befrielse. Därför stänger otron för alltid till dörren till förlåtelsen. Otron stänger för alltid dörren till förlåtelsen eftersom tron är den enda dörren in till densamma. Och för det femte, slutgiltig otro är hädelse mot den helige ande. Alltså man står emot den helige ande till slutet. Och för detta finns ingen förlåtelse, varken nu eller i tillvaron efter döden. I Markus 3:28 så säger Jesus, jag säger er sanningen. Alla synder och hädelser ska människor få förlåtelse för, hur de än hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. Så att slutgiltigt avvisa den helige ande kallas för evig synd, fast i synd för evigt. Nu ska jag avsluta det här så att det inte blir allt för dystert med en fantastisk psalm eller hymn av Isaac Watts. Och jag hoppas alla kan säga nej till otron och säga ja till budskapet i denna psalm. Ej mer min Gud, jag skryta vill med något som jag själv förmår. Jag lämnar det jag höll mig till och litar blott på Jesus år. Jag lämnar allt, hans namn jag bär. Det som var vinst är nu min skam. Min forna stolthet faller här och naglas fast vid korsets stam. Jag räknar nu som nederlag mitt eget verk, min kraft, mitt råd. att jag må funnen bli en dag i hans rättfärdighet och nåd. Min främsta fromhet går i kvav när inför dig en dag jag står, men tron motsvarar dina krav. I Kristus trygg jag himlen når. Amen, amen och återigen amen.